24 kapitel. Och vi ska läsa ifrån vers 3 till och med vers 14. Där står det så här. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram och sa: säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias. Och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är bara början på födsloverkarna. Och ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull, då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Den här dagen för drygt 40 år sedan så var Ronald Reagan president i USA. Margaret Thatcher var premiärminister i Storbritannien. Helmut Schmidt var förbundskansler i Västtyskland. Leonid Brezhnev var generalsekreterare, kallades det för, i Sovjetunionen. Och Jesus Kristus var herre. Bara en av dessa är kvar på sin post idag. Så skrev den amerikanske pastorn Brian Sand i ett Facebook-inlägg för några år sedan. Och som aktualiserades nu i veckan på förekommen anledning. Jag tänker att det kan vara värt att begrunda det. Både utifrån dagens text som vi precis har hört, och utifrån den vecka som ligger bakom. Vi befinner oss på målrakan i det som kallas kyrkoåret. Från och med första advent så inleds ett nytt kyrkoår. Och allting börjar så att säga om på nytt igen. Och veckorna fram till första advent är lite mer laddade än många andra veckor. De bär på en överhängande känsla av bokslut. Både mer övergripande, bara dagens rubrik antyder ju någonting sånt, va? Den yttersta tiden. Men vi inbjuds också att reflektera över våra egna liv. Rubriken den yttersta tiden skulle nog många säga har blivit ett av kyrkans tabun i vår tid. Att vi nästan helt har slutat prata om den yttersta tiden. Och det är möjligt att det är så. Och jag tänker att det finns flera goda förklaringar till det. Inte minst genom olika äventyrliga spekulationer som har vållat stor skada och alldeles för mycket oro i onödan. Rent av skräck för alldeles för många människor. Och det är på ett sätt lite märkligt utifrån att budskapet i grunden syftar till att ingjuta mod och tröst. Talet om Jesu återkomst finns ju därför att det ska väcka glädje och förundran. Så hur talar vi sant om den yttersta tiden? Jag tänker, det är ju inte så dumt att lyssna på Jesus. Och i den här texten som vi precis har läst så ger han oss tre uppmaningar. Han säger, se upp. Han säger, se till. Och han säger, håll ut. Det kommer vara min ingång idag. Se upp, se till och håll ut. När de tidiga kyrkofäderna närmade sig den här texten och liknande texter i Bibeln så var de helt övertygade om att Jesus talade om andliga ting. Att det var andliga krig, andliga jordbävningar, en andlig hungersnöd som han talade om. För allt det andra förekom ju mer eller mindre hela tiden och kunde därför inte fungera som tecken, menade man. Åtminstone inte för att ringa in mer exakt när Jesus skulle komma tillbaka. Och när vi läser den här texten så tycks det inte heller vara Jesu poäng att vi ska börja lista ut exakt när det här ska hända. Ändå är det lätt där vi hamnar. Och vi resonerar att Jesu återkomst måste ju vara närmare nu än någonsin tidigare. Och så är det ju såklart. På samma sätt som dagen vi en dag ska dö aldrig har varit närmare nu. Det kan hända ikväll. Det kan hända om ett år. Förhoppningsvis dröjer det länge. Men vi kommer alla att dö. Om inte Jesus kommer tillbaka innan förstås. Men det Jesus gör i den här texten och det vi ska uppehålla oss vid, det är att ge vägledning för hur hans första lärjungar och hur vi kan leva våra liv utifrån vetskapen om att både vi och skapelsen så som vi känner den har en slutpunkt. Vi vet inte när den slutpunkten kommer. Bara att den ska göra det och att den finns där. Och det Jesus säger här, se upp så att ingen bedrar er. Se till att ni inte låter er skrämmas. Håll ut, håll era hjärtan varma. Och bara för att sätta den här texten i ett sammanhang så har Jesus precis i stycket innan, i de första verserna av det 24 kapitlet, så berättas det om hur Jesus har varit i templet och där hans lärjungar på väg därifrån pekar på de mäktiga byggnaderna. Och då säger han till dem, ja, se på allt detta. Se på de mäktiga byggnaderna. Sannoliken, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Det stora ord, alltså templet var den centrala platsen för Guds närvaro för det judiska folket. Byggnaderna saknade motstycke. Så mäktiga, så stora, så viktiga. Allt det här kommer att försvinna, säger Jesus. Därefter följer dagens text. Där Jesus och hans lärjungar alltså sitter på Olivberget. Det berg som ligger precis utanför den heliga staden Jerusalem. De sitter där på berget och blickar ut över staden. De ser templet. Och man kan verkligen tänka sig att lärjungarna är rätt omskakade. Och de frågar, när ska detta hända? När ska dessa mäktiga byggnader brytas ner? För det är det frågan handlar om. Det var det som Jesus precis innan hade förutsagt. Och Jesus ger inget rakt svar på den frågan. Däremot vet vi i efterhand att det skulle bara dröja omkring 40 år innan templet faktiskt utplånades och jämnades med marken av den romerska ockupationsmakten. En fullkomlig katastrof för folket. som jag tror är svårt för oss att helt ta in vidden av. Vi kan tänka oss 9/11, Twin Towers, hur det skakade om hela världen. Men det här hade ännu större och mer långtgående konsekvenser för det judiska folket. Det var hela centrum för tillvaron som lades i ruiner. Och budskapet var tydligt. Ingenting tycks vara beständigt. Men lärjungarna frågar också vad tecknet blir för Jesu återkomst och för tidens slut. Och återigen talar Jesus om sånt som kommer att ske inom lärjungarnas livstid. I stort sett alla av dem som satt där runt honom skulle senare komma att utlämnas till att plågas och dö, som Jesus talade om. Och de skulle bli hatade för att de bekände sig till Jesus. Och vad säger han om det? Jo, det är ännu inte slutet. Allt detta är början på födsloverkarna. Det är som att han vill förbereda dem på att så här kommer det bli. Han vill rusta dem, han vill stärka dem, ingjuta hopp och mod. Okej, det var ju deras berättelse. Vi lever 2000 år efter. Och vi kan såklart ställa oss frågan, hur länge till måste vi vänta? I synnerhet när vi blickar ut över världen och ser hur så mycket har gått så snett. När vi hör stridslarm och krigsrykten. När folk reser sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd, det blir jordbävning på den ena platsen efter den andra. Är det inte dags snart för Jesus att komma tillbaka? Ja, vad var det Jesus sa? Se upp så att ingen bedrar er. Se till att ni inte låter er skrämmas. Håll ut. Håll era hjärtan varma. Om du visste att du skulle dö imorgon, vad skulle du göra då som du inte redan gör? Och om du visste att Jesus kom tillbaka imorgon, skulle det förändra något hur du lever ditt liv idag? De här frågorna är förstås hypotetiskt ställda. Men jag tänker att de kanske ändå kastar ett visst ljus över hur vi lever våra liv. Men nu är ju verkligheten den att vi bara vet att vi ska dö. Men inte när. Och där många av oss lever med övertygelsen att Jesus faktiskt ska komma tillbaka. Någon gång. Men där vi inte vet om det dröjer ett år. Eller 100 år. Eller 1000 år. Vi kan gissa. Men ingen kan veta. Och någonstans här tänker jag att vi kan ana ett problem. Vi som lever i en kultur som har ett milt uttryckt komplicerat förhållande till döden. Svårt att prata om det. Och där vi har svårt att relatera till tanken på att den här världen faktiskt kanske inte kommer att bestå för alltid. Där vi i en mening lever som om döden inte existerar och försöker förskjuta ut den så långt det bara går ut i marginalen. Och samtidigt grips av ångest över hur det ser ut i världen. Såvida vi inte dövar ångesten genom att helt gå upp i våra egna projekt. Eller helt enkelt genom att förtränga alltihop. Det är för jobbigt, jag kan inte ta in det här. Jag stänger av. Se upp så att ingen bedrar er, säger Jesus. Jo visst, men hur lätt är det? När allt ifrån telefonförsäljare till politiker tycks beredda att gena i kurvorna i syfte att vinna vår tillit. och kanske även vår plånbok. För att inte tala om media, hur kan vi veta vad som är sant? Och vad som verkligen går att lita på? Se till att ni inte låter er skrämmas, säger Jesus. Ja, fast hur undviker man det? När antalet skjutningar ökar. När det är krig i närområdet. 32 drönare sköts ner över Moskva det senaste dygnet. Och när allt fler unga, de som ska ta vid, mår allt sämre. Ändå säger Jesus, håll ut. Håll era hjärtan varma. Förkunna budskapet om riket. Var ett vittnesbörd för alla folk. Ja, det är faktiskt det han säger. Och den avgörande frågan, det är ju vem som har den yttersta makten. Och vilket rike det är som har framtiden för sig. Inte minst hur denna makt tar sig uttryck och vad som kännetecknar detta rike. Dessutom, och det här är jätteviktigt, som jag sa i början av gudstjänsten, så är inte slutet som Jesus talar om att likna vid den yttersta katastrofen. Utan snarare tycks det vara som när våren efter en lång vinter bryter ut i full prakt. Det är det Jesus vill att vi ska ha för vår längre blick. Som hopp när vi tycker att det mörknar. I sin bok om Gud och allt annat så skriver Roland Spjut så här. Ett långt citat, men det finns så mycket att lystra till här. Jag läser långsamt. Guds framtida rike är till sin natur inte hemma i den politiska värld som måste hantera brottslighet, värna om människors ägodelar och försvara landsgränser. Jesus radikala budskap om Guds rike kan inte identifieras med de nödvändiga sekulära ordningar som behövs i en fallen värld. Hans herravälde är fortfarande det annorlunda rike han förkunnade under sitt liv och som ledde till hans förkastelse och död. Den kristne måste leva i den gränstillvaro som skapas hos dem som önskar gestalta Guds framtida rike mitt i historien. Och som samtidigt älskar Guds skapelse och försöker bidra till att hitta realistiska politiska lösningar i en fallen värld. Kyrkans medlemmar kan ha en viktig kallelse om de bejakar sitt liv som pilgrimmer. De bör inte luras att tro på maktens och våldets möjligheter att förändra världen. Guds ödmjuka makt som segrat i Jesu uppståndelse ger kristna pilgrimer hopp och mod att leva på gränsen där nutid och framtid möts. De kommer inte förstå och förklara allt, men de är kallade att leva det gemensamma livet i sina städer och samtidigt vara en kanal för Guds mission att försona allt med sig själv. Vad innebär detta? Här kanske är det som Patrik Hagman skriver. Att kunna älska då laglösheten växer. Att kosta på sig tillit även i osäkra tider. Att möta främlingen med öppen blick. Varför? Jo, för vi vet att det är Gud som format bergen och skapar vinden. Som låter mörkret bli morgonrodnad. Därför kan vi lita på Guds löften och våga hoppas. Denna vecka i historien har Donald Trump utropats till ny president i USA. Keir Starmer är premiärminister i Storbritannien. Olaf Scholz är förbundskansler i det som idag är Tyskland. Vladimir Putin är president i det som idag är Ryssland. Och Jesus Kristus är Herre. Om 40 år kommer bara en av de här personerna att vara kvar på sin post. Det behöver man inte vara profet för att kunna förutsäga. Och han kommer att vara det alldeles oavsett om han fortsätter att dröja och vi får leva. Det är värt att begrunda en vecka som denna. Och alla dagar till tidens slut. Amen.